From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän i kyrkan. Tabernakelkören står för musiken under detta möte.
This broadcast is furnished as a
denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the
Dieter F. Dörfer, andra rådgivare, kyrkans högsta presidentskap, leder denna session.
We welcome you this afternoon to the fifth and concluding session.
Hälsar er välkomna denna eftermiddag till den femte och avslutande sessionen av den 178:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presenterar vid den här konferensen, har bett mig, Broder Uchtdorf, för att leda den här sessionen. Vi sänder våra hälsningar och välsignelser till kyrkans medlemmar och talrika vänner överallt som deltar i denna konferens via radio, television, internet eller satellitutsändningar. Sången under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Linda Margetz och Bonnie Goodliff vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga För det vackra på vår jord. Inledningsbönen uppsänds därefter av äldste C. Scott Grow i det 70-års koren.
Our heavenly Father, we thy
Vår himmelske Fader, vi dina söner och döttrar och hela världen, vi böjer våra huvuden i bön i början av denna den sista sessionen av generalkonferensen. Vi tackar dig för förmånen att vi har haft att delta i denna historiska konferens och särskilt i den högtidliga församlingen då vi hade förmånen att stödja din utvalde profet, president Thomas S. Monson. Fader, vi älskar honom. Vi älskar hans rådgivare, president Eyring och president Ursdorf och varje medlem av de 12 apostlarnas kvorum som vi alla stödjer som profeter, siare och uppenbarare. Vi tackar dig för profeten Joseph Smith, för hans ödmjukhet och tro då han närmade sig den heliga lunden i bön och då du nedsteg med din älskade son och inledde den sista tidsutdelningen. Vi är tacksamma över prästens nycklarna som har återställts till jorden för att styra ditt rike, och vi tackar dig för din son Jesus Kristus, för hans försoningsoffer, för hans härliga uppståndelse. Vi, när vi nu börjar denna session, vi ber att du ska vara med din ande över alla den som ska tala till oss, att vi ska gemensamt ska känna din kraft i våra hjärtan och våra själar, och att vi ska känna att detta evangeliet är sant och att ditt rike finns på jorden. Låt var och en av oss, när vi nu återvänder till vår hem efter den här konferens, att vi ska minnas vad vi har känt, att vi ska leva enligt dina förbund. Om detta ber vi med tacksamhet och uttryck av kärlek till dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now sing,
Kören sjunger nu Vi har valt att tjäna. Äldsterna Jeffrey R. Holland och David A. Bednar i de 12 apostlarnas kvorum talar sedan till oss. Därefter får vi lyssna till äldste W. Craig Schwick i de 70 kvorum.
Serve him and the King of Glory, chosen. President Monson, may I claim a moment of personal privilege?
President Monson, några högst personliga ord om jag kan få göra det. Som den första av bröderna som talar efter ditt enastående budskap till kyrkan i morse vill jag säga någonting och alla brödernas vägnar för generalautoriteterna och faktiskt för hela kyrkan av de många förmåner vi åtnjutit denna historiska konferens. Och särskilt att delta i en högtidlig församling igår då vi fick stå och stödja dig som profet, sia och uppenbarare, så måste jag säga att den viktigaste förmånen vi fått har varit att personligen bevittna hur den heliga profetiska manteln lagts över dina axlar, så att säga nästan genom änglars händer. De som var med igår kväll vid pressrumsmötet och alla som var närvarande i morse har varit ögonvittnen till denna händelse. Och alla deltagarnas vägnar vill jag uttrycka min tacksamhet för detta ögonblick. Detta säger jag med kärlek till president Monson i tacksamhet för denna underbara möjlighet vi haft. Tack. Vid generalkonferensen i oktober i fjol sa jag att det finns två huvudsakliga skäl till att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga felaktigt anklagas för att inte vara kristen. Då inriktade jag mig på den ena av frågorna rörande vår lära, vår skriftenliga syn på gudomen. Idag vill jag inrikta mig på den andra viktiga lära som kännetecknar vår tro men som bekymrar somliga. Det djärva påståendet att Gud fortsätter att tala sitt ord och uppenbara sina sanningar, uppenbarelser som utgör fortlöpande kanonisk skrift. Vissa kristna, huvudsakligen av uppriktig kärlek till Bibeln, har förkunnat att det inte kan finnas ytterligare auktoriserad skrift förutom Bibeln genom att sålunda förklara uppenbarelsens kanon avslutad. Förkastar våra vänner i vissa andra kyrkor de gudomliga dokument som vi i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga håller kära. Mormons bok, läran och förbunden, den kostbara pärlan samt den fortlöpande vägledning vi får av Guds smorda profeter och apostlar. Utan att därför beskylla dem som tar en sådan ställning för illvilja tillbakavisar vi ändå högaktningsfullt men bestämt en sådan oskriftenlig karaktärisering av sann kristendom. Ett av de skäl som ofta anförs till försvar för en stängd kanon är det ställe i Nya Testamentet som återfinns i Johannes uppenbarelse. För var och en som hör orden i denna bok betygar jag, om någon lägger till något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Men det råder ju en överväldigande enighet bland bibelforskare om att den här versen hänför sig endast till uppenbarelseboken och inte till hela Bibeln. Så gott som alla bibelforskare i vår tid erkänner ett antal nytestamentliga böcker som med största sannolikhet skrevs efter det att Johannes uppenbarelse mottogs på ön Patmos. I den här kategorin ingår åtminstone första och andra Petrusbreven, Judas brev, de tre Johannesbreven och förmodligen hela Johannesevangeliet. Men det finns ett enklare svar på varför det här stället i den sista boken av det nuvarande Nya Testamentet inte kan hänföra sig till hela Bibeln. Och det är att hela Bibeln, som vi känner den, en samling texter i en enda volym, ännu inte förelåg när den versen skrevs. Till exempel, i århundraden efter det att Johannes la fram denna skrift var Nya Testamentets böcker visserligen i omlopp enskilt eller kanske tillsammans med vissa andra texter, men nästan aldrig som fullständig skriftsamling. Av hela samlingen av 5366 kända grekiska nytestamentliga handskrifter innehåller endast 35 av dem hela Nya Testamentet så som vi känner det, och 34 av dessa sammanställdes efter år 1000 efter Kristus. Faktum är att i stort sett varje profet i gamla och Nya Testamentet la till skrifter till dem som han fått av sina föregångare. Om det räckte med Moses gammaltestamentliga ord, vilka några kunde anse, varför kom då till exempel de senare profetiorna av Jesaja eller Jeremia som kommer efter honom, för att inte tala om Hesekiel, Daniel, Joel, Amos och de andra? Om en uppenbarelse till en profet vid ett tillfälle räcker för all framtid, vad motiverar då de många andra? Det som motiverar dem klargjordes av Jehova själv då han sa till Mose: mina verk är oändliga och mina ord upphöra aldrig. En lärd protestant har träffande granskat den felaktiga läran om en stängd kanon. Han skriver: av vilka bibliska eller historiska skäl inskränker man Guds inspiration till de skrivna dokument som kyrkan nu kallar Bibeln? Om anden endast inspirerade till skrivna dokument i det första århundradet, innebär det då att samma ande inte talar i kyrkan idag i fråga om viktiga angelägenheter? Vi ställer ödmjukt samma frågor. Fortsatt uppenbarelse varken förringar eller misskrediterar befintliga uppenbarelser. Gamla testamentet förlorar inte värde i våra ögon om ni stiftar bekantskap med Nya testamentet. Och Nya testamentet får bara större värde när vi läser Mormons bok, ännu ett testament om Jesus Kristus. När vi beaktar ytterligare skrifter som de sista dagars heliga erkänner, kan vi fråga oss: var de forna kristna som i årtionden bara hade tillgång till det enkla Markusevangeliet, vilket allmänt anses vara det första evangeliet som skrevs, var de stötta över att de senare fick Matteus och Lukas mer detaljerade redogörelser, för att nu inte tala om de enastående uppenbarelser som Johannes ännu senare kom med? Säkerligen gladde de sig åt att de fick allt fler övertygande bevis på Kristi gudomlighet. Och vi gläder oss också. Men missförstå oss inte. Vi älskar och vördar Bibeln. Det klargjorde äldste Russell Ballard för bara ett år sedan i den här talarstolen. Bibeln är Guds ord. Den nämns alltid först i bland vår kyrkas standardverk. Ja, det var genom gudomlig skickelse som Joseph Smith stötte på den femte versen i första kapitlet av Jakobs brev, som ledde till hans syn av Fadern och Sonen, som i sin tur gav upphov till återställelsen av Jesu Kristi evangelium i vår tid. Men redan då visste Josef att Bibeln ensam inte kunde vara svaret på alla religiösa frågor som han och andra som han hade. Som han själv sa, tvistade prästerna på orten ibland ilsket med varandra om läran. Jag citerar: präst stred mot präst, omvänd mot omvänd, i ordstriden och kampen för olika åsikter, sa han. Det enda som dessa stridande religioner hade gemensamt var, ironiskt nog, tron på Bibeln. Men som Josef skrev, de olika sekternas religionslärare tolkade samma skriftställe så olika att allt hopp om att avgöra frågan om den rätta kyrkan genom att vädja till Bibeln tillintetgjordes. Bibeln, som så ofta på den tiden beskrevs som något som man hade gemensamt, var allt annat än gemensam. Dessvärre var den snarare ett slagfält. Ett av de stora syftena med fortsatt uppenbarelse genom levande profeter är att förkunna för världen genom ytterligare vittnen att Bibeln är sann. Dessa uppteckningar är och skrivna, sa en forntida profet på tal om Mormons bok, i den avsikten att i skolan tro de andra, och menade därmed Bibeln. I en av de första uppenbarelser som Joseph Smith fick sa Herren: se, jag bringar icke fram Mormons bok för att förstöra Bibeln, utan för att uppbygga den. Det finns ytterligare en sak som behöver klargöras. Eftersom det står klart att det fanns kristna långt före Nya Testamentet, långt innan det ens förelåg någon samling av Jesu yttranden, kan man därför inte hävda att Bibeln är det som gör någon till kristen. Som den ansedde nytestamentliga forskaren N.T. Wright säger: den uppståndne Jesus säger inte i slutet av Matteus evangeliet: jag ger all makt i himlen och på jorden åt de böcker ni alla kommer att skriva, utan snarare: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Med andra ord, skrifterna pekar bort från sig själva och på det faktum att den definitiva och sanna makten tillhör Gud själv. Så skrifterna är inte den definitiva källan till kunskap för sista dagars heliga. De är yttringar av den definitiva källan. Urkällan till kunskap och myndighet för sista dagars heliga är den levande guden. Det vi får från Gud genom levande, vibrerande, gudomlig uppenbarelse är det som vi litar oss till. Denna lära är själva kärnan i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga och vårt budskap till världen. Den belyser dramatiskt betydelsen av den högtidliga församling igår, där vi gav vårt stöd åt Thomas S. Monson som profet, siare och uppenbarare. Vi tror på en Gud som deltar i vårt liv, som inte tiger, som inte är frånvarande, som inte är som Elia sade om Baalsprästernas Gud: upptagen eller på resa, kanske sover och måste väckas. I vår kyrka läser till och med våra små barn upp orden: vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar, och vi tror att han ändå kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike. När vi kungör att det finns nya skrifter och fortsatt uppenbarelse, är det vår bön att vi aldrig ska vara arroganta eller okänsliga. Men efter en helig syn i en nu helig lund bejakades frågan: finns det en Gud? Ställer oss Joseph Smith och Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga inför den fråga som ovillkorligen följer. Talar han? Vi kommer med den glada nyheten att han gör det och har gjort det. Med en kärlek och en tillgivenhet som har sitt ursprung i vår kristendom inbjuder vi alla att närmare undersöka undret i det som Gud har sagt sedan Bibelns dagar och fortfarande säger. På sätt och vis antar Joseph Smith och hans profetiska efterträdare i kyrkan den utmaning som Ralph Waldo Emerson gav studerande vid Harvard-universitetets teologiska fakultet för 170 år sedan nu i sommar. Till den gruppen av protestantismens bästa anda vädjade denne vise man att de skulle undervisa om att Gud är, inte var, att han talar, inte talade. Jag vittnar om att himlarna är öppna. Jag vittnar om att Joseph Smith var och är en profet, att Mormons bok är ännu ett testamente om Jesus Kristus, att Thomas S. Monson är Guds profet, en nutida apostel som har himmelrikets nycklar i sin hand, en man på vilken jag själv sett manteln falla. Jag vittnar om att närvaron av sådana bemyndigade profetiska röster och av fortsatt kanonisk uppenbarelse har varit kärnan i det kristna budskapet när helst kristet bemyndigade verksamhet har funnits på jorden. Jag vittnar om att det återigen finns en sådan verksamhet på jorden och att den återfinns i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. I vår innerliga hängivenhet mot Jesus av Nasaret som Guds egen son, världens frälsare, inbjuder vi alla att undersöka vad vi har fått av honom, att förena sig med oss och dricka djupt ur den källa som flödar fram och ger evigt liv. Dessa oavbrutet flödande påminnelser om att Gud lever, att han älskar oss och att han talar. Jag uttrycker min djupaste personliga tacksamhet över att hans verk och hans ord aldrig upphör. Jag vittnar om att det finns en sådan gudomlig kärleksfull omtanke och att den har upptecknats i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
I invite the Holy Ghost to assist us.
Jag vill inbjuda den heliga anden att bistå oss när vi tillsammans begrundar en princip som kan göra våra böner mer meningsfulla. Evangelieprincipen att be i tro. Jag önskar ta upp tre exempel på att be i tro i meningsfull bön och tala om det vi kan lära oss från dessa exempel. När vi talar om bön så vill jag betona ordet meningsfull. Det är en stor skillnad mellan att bara säga orden i en bön och att engagera sig i meningsfull bön. Jag antar att vi alla redan vet att bönen är väsentlig för vår andliga utveckling och säkerhet. Men det vi vet återspeglas inte alltid i det vi gör. Och även om vi inser hur viktig bönen är, kan vi alla arbeta på att göra våra personliga böner och familjeböner mer ihärdiga och effektiva. Det klassiska exemplet på att be i tro är Joseph Smith och den första synen. När den unga Josef ville veta sanningen om religion så läste han följande verser i Jakobs brevs första kapitel. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förberåelser och han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Jag ber lägga märke till kravet att be i tro. Som jag förstår betyder det inte att bara be i tro utan också att handla i tro. Den dubbla förpliktelsen att både vädja och verkställa och kravet att kommunicera och handla. Begrundan över denna bibliska text ledde Josef till att bege sig till en skogsdunge nära sitt hem för att be och söka andlig kunskap. Lägg märke till de frågor som styrde Josef Smiths tankar och bön. Mitt i denna ordstrid och detta meningsutbyte sa jag ofta till mig själv: vad kan man göra? Vilket av alla dessa samfund är det rätta? Eller har det alla fel? Om något av dem är det rätta, vilket är det då? Och hur ska jag kunna få veta det? Min avsikt med att gå och rådfråga Herren var att få reda på vilken av alla sekterna som var den rätta. På det jag måste veta vilken jag skulle sluta mig till. Josefs frågor inriktade sig inte bara på vad han ville veta, utan också på vad han skulle göra. Han frågade inte bara, vilken kyrka är sann? Hans fråga löd, vilken kyrka ska jag sluta mig till? Och Josef gick till en lund för att be i tro, och han var fast besluten att handla. Sann tro fokuserar sig i och på Herren Jesus Kristus och leder alltid till rättfärdiga gärningar. Profeten Joseph Smith lärde att tro är den första principen i uppenbarad religion och grunden till all rättfärdighet. Och den är också handlingsprincipen hos alla intelligenta varelser. Gärningar i sig själv utgör inte tro på frälsaren, men att handla enligt korrekta principer utgör den centrala i tron. Således är tro utan gärningar död. Profeten Josef förklarade vidare att tro inte bara är handlingsprincipen utan också kraftprincipen hos alla intelligenta varelser, vare sig i himlen eller på jorden. Därför leder tro på Kristus till rättfärdiga gärningar som ökar vår andliga förmåga och kraft. När vi förstår att tro är en handlings- och kraftprincip inspirerar det oss till att utöva vår moraliska handlingsfrihet i enlighet med evangeliets sanningar. Och det inbjuder de återlösande och stärkande krafterna från frälsarens försoning i våra liv och det utökar kraften inom oss att göra mycket av egen fri vilja. Jag har länge varit intresserad av sanningen att meningsfull bön kräver både helig kommunikation och hängivet arbete. Välsignelse kräver vissa ansträngningar av oss innan vi kan få dem. Och bönen som ett slags arbete är det utsedda medlet för att vi ska uppnå de allra högsta välsignelserna. Vi strävar framåt och håller ut i bönens hängivna arbete när vi, efter att ha sagt amen, handlar enligt det vi har bett om till vår himmelska fader. Att be i tro kräver ärlighet, ansträngningar, beslutsamhet och ihärdighet. Låt mig beskriva vad jag menar och sen ge en inbjudan. Vi ber med rätt om säkerhet och framgång för heltidsmissionärerna över hela världen. Och ett vanligt inslag i många av våra böner är att be att missionärerna ska ledas till enskilda personer och familjer som är beredda att ta emot återställelsens budskap. Men bröder och systrar, slutgiltigt så är det mitt och ditt ansvar att hitta människor som missionärerna kan undervisa. Missionärerna ska undervisa på heltid och du och jag ska hitta personerna på heltid. Och du och jag som livstidsmissionärer borde inte be att heltidsmissionärerna ska göra vårt arbete. Om du och jag verkligen ber i tro, som Joseph Smith gjorde, om vi ber i avsikt att handla och inte bara uttala ord, då kommer arbetet att förkunna evangeliet gå framåt på ett förunderligt sätt. En sådan bön i tro skulle kunna innehålla de följande sakerna. Tacka vår himmelske fader för lärdomarna och förordningarna i Jesu Kristi återställda evangelium som ger oss hopp och lycka i livet. Be om att modigt och djärvt kunna öppna munnen och berätta om evangeliet för vår familj och för våra vänner. Vädja till vår himmelska fader att hjälpa oss att hitta de personer och familjer som är villiga att ta emot vår inbjudan att undervisa som missionärerna i vårt hem. Lova att göra vår del denna dag och den här veckan och be om hjälp att övervinna ängslan, rädsla och tveksamhet. Sök efter urskiljningens gåva om ögon som ser och öron som hör de missionärsmöjligheter som kommer. Be innerligt om styrka att handla så att vi vet vad vi borde göra. Vi bör utöva tacksamhet och andra välsignelser i en sån bön som vi sedan avslutar i frälsarens namn. Och därefter sätter vi igång med det hängivna arbetet med utgångspunkt från bönen. Samma mönster för helig kommunikation och hängivet arbete kan tillämpas i våra böner för de fattiga och behövande, för de sjuka och nödställda, för familjemedlemmar och vänner som kämpar och för de som inte kommer till kyrkans möten. Bröder och systrar, jag vittnar om att bönen blir meningsfull när vi ber i tro och handlar. Jag inbjuder oss alla att be i tro om vårt gudagivna uppdrag att förkunna evangeliet. När vi gör det så lovar jag att dörrar ska öppnas Och vi ska ges välsignelsen att känna igen och handla enligt de möjligheter som uppstår. Mitt andra exempel betonar vikten av att härda ut tills vår tro bestått provet. För några år sedan så reste en familj till Europa från Förenta Staterna. Strax efter att de kommit fram till sin destination så blev deras 13-årige son mycket sjuk. Föräldrarna trodde först att trötthet efter den långa flygresan orsakat hans dåliga mage, och därefter fortsatte familjen sin resa. Men under dagens lopp så blev sonens tillstånd allt värre. Han blev mer och mer uttorkad. Fadern gav sonen en prästadomsvälsignelse, men han blev inte märkbart bättre. Flera timmar gick och modern knäböjde vid sonens sida och vädjade till sin himmelske fader om att pojken skulle bli bättre. De befann sig långt hemifrån i ett främmande land och visste inte var de skulle söka läkarvård. Modern frågade sonen om han ville be tillsammans med henne. Hon visste att det inte räckte med att bara vänta på den begärda välsignelsen. De måste också fortsätta att handla. Hon förklarade att välsignelsen han hade fått fortfarande gällde och föreslog att de återigen skulle be som de forntida apostlarna gjorde. Herre, ge oss mer tro. I sin bön uttryckte de sitt förtroende för prästadömets makt och beslutsamheten att fortsätta göra vad helst Herren krävde för att välsignelsen skulle ske och införlivas. Om den välsignelsen var i enlighet med Guds vilja och tidsschema. Och kort efter denna enkla bön så blev sonen bättre. Moderns och sonens trofasta handlande inbjöd den utlovade prästadömskraften och tillfredsställde delvis kravet att vi inte motsägen är medan vi icke sen, ty vi mottagen ej någon förvissning innan vår tro bestått provet. Liksom fängelset där Alma och Amalek befann sig inte föll till jorden förrän efter deras tro, och liksom Ammon och hans missionärsbröder inte fick bevittna mäktiga under förrän efter deras tro, så blev inte heller denna 13-årige pojke botad förrän efter deras tro, vilket skedde i förhållande till deras tro i deras böner. Mitt tredje exempel belyser hur viktigt det är att inse och acceptera Guds vilja i våra liv. För flera år sedan så fanns det en ung far som hade varit aktiv i kyrkan som pojke, men som hade valt en annan väg under tonåren. Efter att ha tjänat i det militära gifte han sig med en förtjusande flicka och snart välsignades hemmet med barn. En dag, utan förvarning, så blev deras lilla 4-åriga dotter kritiskt sjuk och togs in på sjukhuset. I desperation och för första gången på många år knäböjde fadern i bön och bad att hans lilla dotters liv skulle räddas. Men hennes tillstånd förvärrades. Gradvis började fadern förstå att hans lilla flicka inte skulle överleva, och långsamt förändrades hans bön. Han bad inte längre om helbrägdagörelse utan om att förstå. Låt din vilja ske, var nu det ord han sa i sin innerliga bön. Strax därefter gled hans dotter in i en koma, och fadern visste att hennes timmar på jorden var kort och få. Stärkt av insikt, förtroende och kraft som översteg deras egen, knäböjde de unga föräldrarna igen och bad att de skulle få omfamna henne ännu en gång medan hon var vaken. Dottern slog då upp dina ögon och sträckte ut sina bräckliga armar mot föräldrarna för en sista omfamning, och så var hon borta. Denna fader visste att deras barner hade blivit besvarade. En vänlig, medlemsam, medlidsam fader i himlen hade fyllt deras hjärta med tröst. Guds vilja hade skett och det hade fått kunskap. Att förstå och acceptera Guds vilja i våra liv är viktiga faktorer för att be i meningsfull bön och i tro. Men att bara säga orden "låt din vilja ske" räcker inte. Var och en av oss behöver Guds hjälp att överlämna vår vilja till honom. Bönen är medlet varigenom faderns vilja och barnets kommer i överensstämmelse med varandra. Ödmjuk, innerlig och ihärdig bön gör det möjligt för oss att känna igen och rätta oss efter vår himmelska faders vilja. Och rörande detta gav frälsaren oss det perfekta exemplet när han bad i Getsemane örtagården. Fader, om du vill, så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Avsikten med våra böner borde inte vara att framföra en lång lista på önskemål, utan att för oss själva och andra säkerställa de välsignelser som Gud är villig att ge, enligt hans vilja och tidsschema. Varje uppriktig bön hörs och besvaras av vår himmelska fader. Men svaren kanske inte blir som vi har tänkt oss, eller inte kommer när vi vill, eller på det sätt som vi förväntar oss. Den här sanningen är uppenbar i de tre exempel jag lagt fram idag. Bönen är en förmån och själens sanna längtan. Vi kan flytta oss bortom rutinmässiga böner som har checklistor och engagera oss i meningsfulla böner när vi på rätt sätt ber i tro och handlar. Och när vår tro sätts på prov, vi tålmodigt härdar ut, och när vi ödmjukt accepterar, ske inte min vilja utan din. Mina älskade bröder och systrar, jag vittnar om verkligheten i vår evige fader och hans enfödde son, Herren Jesus Kristus och den helige anden. Jag vittnar om att vår fader hör och besvarar våra böner. Må var och en av oss sträva att med större beslutsamhet be i tro och därigenom göra våra böner verkligt meningsfulla. Detta är min bön i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
With each of you, I gratefully sustain.
Tillsammans med er stödjer jag tacksamt Guds vilja för sitt folk. Tack, president Monson, för ditt rena hjärta. När den unge Joseph Smith sade sanningen om sin heliga upplevelse i Lunden blev han förföljd och illa behandlad. Lucifer använde hånet som vapen mot honom. Ehur Eanes var en obetydlig gosse mellan 14 och 15 år gammal, lade dock med en hög ställning märke till mig och upprättade den allmänna opinionen emot mig och förorsakade bitter förföljelse. Notwithstanding the presence of enemies on
every front. In Joseph's own words, evil and designing men have combined to destroy the innocent.
Onda och beräknande män har gått samman för att förgöra det oskyldiga. Ändå sprider sig det härliga evangeliet till dess fullhet. Ingen gudlös hand kan hindra verkets framgång. Än idag finns det människor som missförstår vår lära och motarbetar de oföränderliga värderingar som vi inbjuds att efterleva. Min unge vän Ethan ställde en viktig fråga till sin mor. Liksom de flesta tonåringar ville Ethan vara oberoende, självständig och omgiven av goda vänner. Han försöker göra bra val på egen hand. Han är mycket ståndaktig, arbetar flitigt på sina betyg och studerar skrifterna dagligen. Liksom alla ungdomar ställs Ethan inför oerhörda frestelser. Det kommer i skolans korridorer, på internet, på film och musik. Det kan höras i dåligt språk och ses i provocerande klädsel. Det som är fel fås ofta att se rätt ut. Oro och rädsla för att bli avvisad är vanligt bland tonåringar. Grupptrycket är ofta överväldigande. Ethan kände sig bombarderad av motstridiga värderingar. Det här är frågan han ställde sin mor. Mamma, behöver jag sänka mina normer för att behålla mina vänner?
It is a profound question for each of us.
Det är en djupsinnig fråga som var och en av oss kan begrunda i varje fas i livet. Sänker vi våra normer för att passa in i vårt grannskap? Ändrar vi på våra värderingar så att det passar situationen på arbete? Eller för att vi ska bli populära i skolan? Ettans kärleksfulla mor besvarar hans fråga med ett kraftfullt nej. Jag svarade också otvetydigt: gör inte, Ethan. Glöm aldrig att du är en Guds son. Han älskar dig. Lev efter dina normer. Stå för det som du tror på. Ibland är det inte lätt, och du kanske får stå ensam ett tag. Sök vänner som är redbara och har god karaktär, och gå sen fram till dem och uttryck din uppskattning för deras exempel. Du kanske till och med hittar någon som har känt sig lika ensam som du. Han stödjer dig, han blir en pålitlig vän, och du upptäcker att ditt exempel gör att många dras till dig och den får mod av din karaktärstyrka. Nefi lärde oss en mäktig och enkel princip när han återgav sin fars dröm om livets träd. Han beskrev en smal och rak stig som ledde till ett träd och till en stor och rymlig byggnad. Byggnaden som såg ner på trädet var fyllda av människor som var klädda mycket vackra kläder. De stod alla och hånade och pekade finger åt den som åt av trädets frukt. De satte press på dem som gick på stigen att de skulle gå in i byggnaden. Om man kunde se, verkade människorna där inne ha mycket trevligt. Vilken outplånlig bild av frestelser, Esther Maxwell har sagt. Världens skratt kommer från en vilsen grupp som försöker trösta dig. Det var många som inträdde i den märkliga byggnaden. De pekade hånfullt finger åt mig, åt den som åt av frukten. Men vi aktade det mig. Där, i slutet av versen, har vi Nefis kraftfulla princip. Lösningen på det oönskade grupptrycket. Men vi aktade det mig. President Packer betonade nyligen i samma vägledande princip som en klar norm. Hur mycket vi än kan tyckas vara otakt, hur mycket normen än ringaktas, hur mycket andra än ger efter, kommer vi och inte, och vi kan inte ge efter. Känner vi igen frestelsen när de är så väl kamouflerade? Är vi villiga att kämpa den impopulära kampen? Paulus uppmanar oss: var inte ögontjänare, söker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slava som helhjärtat gör Guds vilja. Tiden har kommit, de måste ta ställning. Vi måste stärka vår andliga grundval och göra oss redo att stå emot en ondes knep. Lyssna på Guds profeter, följ deras råd. Paul sa det till Timoteus: ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Det krävs mod för att göra bra val. Också när andra omkring oss gör välja annorlunda. När vi rättfärdiga val dag för dag, så stärker Herren oss och hjälper oss att välja rätta också under svåra tider. De lärdomar och värderingar vi värdesätter mest omfattas inte av den sekulära världen. För att upphålla en fast ståndpunkt för oss själva och för våra barn måste budskapet om det återställa en velet vara fast rotade i vårt hjärta och läras, och viktigt, ännu viktigare, det måste läras ut i vårt hem. Abinadi, en nefitisk profet, som det står upptecknat i några kraftfulla sidor i Mosia, undervisar oss om tidlösa lärdomar som på ett fullkomligt sätt motsvarar svårigheterna under 2000-talet. Han var en man med orumligt mod. Han stod för sanningen och inte alls var populärt att göra det. När han modigt kallade folket till omvändelse visste han att hans eget liv var i fara. Ni kan se framför er scenen när Abinadi just har fått sin dödsdom. Han hade möjlighet att rädda sig själv. genom att förneka sin tro och sitt vittnesbörd, genom att sänka sina normer, men istället förkunnar han djärvt: jag säger er det, jag vill icke återkalla det ord jag har talat om detta folk, ty det är oss sanna. Vi behöver kanske inte offra vårt liv för att vi försvarar sanningen, men vi kan, liksom Abinadi, så rakryggar om hela vårt hjärta och all energi djärvt förkunna att Jesus Kristus är vår frälsare. Han var och är den allsmäktiges son. Han lever och han älskar oss. När vi följer honom får vi styrka att göra uppoffringar och hålla våra heliga förbund. Herren har sagt till oss: frukta därför icke, du lilla jord, gör gott. Låt jorden och helvetet förena sig emot dig, till om du är byggd på min klippa kan den till besegra dig. Vänd alla era tankar till mig, tvivla icke, frukta icke. Vi måste stärka oss själva. Denna säkra andliga förstärkning finner vi i två ord: Jesus Kristus. Om honom vittnar jag ödmjukt. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack, bröder. Kör och församling sjunger nu: led oss fram, o himlens Herre. Äldsterna Robert R. Stoyer och Dennis B. Neuerschwander i det 70s quorum talar sedan till oss.
This is the 178th annual general conference.
Detta är den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagens heliga.
As a young boy, I discovered amazing power in a small flashlight.
Som pojke upptäckte jag den förbluffande kraften i en liten ficklampa. När jag tände den på kvällen såg jag en stor ljuspunkt var här jag pekade med den. Min iver ökade när jag lyste med ficklampan in i en dammig lada. En ljuskägla sköt ut genom luften. Men det intressantaste kom när jag tryckte ficklampan mot handflatan. Hela handen lyste i mörkret. Ljuset var faktiskt inuti mig. Att iaktta ljusets fysiska egenskaper kan vara spännande, men att upptäcka det andliga ljusets och sanningens egenskaper är ännu mer vördnadsbjudande och väsentligt. Vi lever i en förunderlig tid, men också i en tid när friden tagits bort från jorden. Vill vi ha framgång i dessa tider måste det andliga ljuset brinna inom oss. Hur får vi detta andliga ljus och försäkrar oss om att sanningarna i Jesu Kristi evangelium fyller vår själ? Jag har tre förslag. 1. Lär er sanna principer. 2. Skaffa ett sant vittnesbörd. Och 3. Efterlev evangeliet med mod. För det första, lär sanna principer. Alma upptäckte att ordets predikan hade den verkan att leda åhörarna till att göra det som var rätt. Ja, emedan det gjorde ett mycket kraftigare intryck på människornas sinnen än svärdet eller något annat som hade hänt dem. trodde Alma att det nu skulle vara rådligt att försöka Guds ords kraft på dem. Henry B. Eyring har sagt: Guds ord är den lära som Jesus Kristus och hans profeter undervisar om. Alma visste att lärans ord hade stor kraft. De kan öppna människors sinne så att de förstår andliga ting, sånt som inte kan förstås med det normala sinnet. Och de kan öppna hjärtat så att det känner Guds kärlek och älskar sanningen. 1832 uppenbarade Herren för profeten Joseph Smith en sann och kraftfull lära om andligt ljus. Kristi ljus kommer från Guds närhet och uppfyller den oändliga rymden. Ljuset som finns i allting, som giver liv åt allting, som är lagen efter vilken allting regeras, nämligen Guds kraft, vilken sitter på sin tron. President Boyd K. Packer underströk denna sanning när han sa: Kristi ljus beskrivs också i skrifterna som Jesu Kristi ande. Kristi ljus kan upplysa uppfinnaren, vetenskapsmannen, konstnären, skulptören, artisten, arkitekten och författaren, så att de frambringar storslagna, inspirerade ting till alla människors välsignelse och nytta. Det senaste vetenskapliga tänkandet om ljusets elementära egenskaper är sannerligen häpnadsväckande. Dagens vetenskapsmän beskriver ljuset som bärare eller sändebud eller medlare. För det andra, skaffa ett sant vittnesbörd. Detta vittnesbörd är en bekräftelse genom den heliga anden att Gud är vår fader och att Jesus är Kristus. Ljuset och sanningen vi ser i allt omkring oss manar oss att söka kunskap genom studier och tro, vilket föregår andens bekräftelse. Vi kan lära mycket om Guds skapelser och godhet genom våra fysiska sinnen. Men vi får ett ännu djupare vittnesbörd när vi andligen söker efter sanningen med verkligt uppsåt. President Kimball sa: både den världsliga och andliga kunskapens skatter ligger dolda. Dolda för de som inte söker efter dem på rätt sätt och strävar att finna dem. Andlig kunskap är inte tillgänglig bara efter bön. Det räcker inte ens med böner. Det krävs ihärdighet och hängivenhet. Vårt vittnesbörd stärks när vi vördsamt iakttar det stora universum som Gud har skapat åt oss. Herren sa till Enoch: allt är skapat och danat för att vittna om mig. Alma bar ett liknande vittnesbörd om Korihor. För Korihor, antikrist: allting tyder på att det finns en Gud, ja, hela jorden och allt vad därpå är. Dess rörelse och alla planeterna i sina regelbundna banor betyga att det finns en högsta skapare. Kampen som Enos hade inför Gud ger bevis på kraften i hans fars vittnesbörd. Enos sa: de ord jag ofta hört min fader att tala om evigt liv och de heligas glädje hade sjunkit djupt i mitt hjärta. Esther Ballard sa: tydlig förkunnelse av sanningen förändrar människors liv. Det är det som förändrar hjärtan. Min hustru och jag var närvarande vid ett sakramentsmöte nära Recife i Brasilien. En ung pojke, 9 eller 10 år, i ny blå kostym denna mycket varma dag, steg fram till talarstolen, såg lugnt ut över församlingen och sa: vår familj har studerat handlingsfriheten. Så läste han: därför är människorna fria enligt köttet. De är fria att välja frihet och evigt liv inom den stora medlingen för alla människor, eller att välja fångenskap och död förmedelst djävulens fångenskap och makt. Sen sa pojken: en del av mina äldre vänner har valt att röka och använda droger, men vi måste alla acceptera följderna av våra handlingar. Han avslutade vittnesbörden med att säga: jag kan se att detta är sant. Detta kraftfulla vittnesbörd från en så ung pojke rörde djupt vid våra hjärtan. För det tredje måste vi modigt efterleva det ljus och vittnesbörd vi alla har fått. Vi har fått löftet att den som mottager ljus och förbliver i Gud får mera ljus. Och detta ljus blir klarare och klarare till dess att den fullkomliga dagen frambryter. Det krävs verklig möda och uppoffring att modigt efterleva evangeliet. Tempelbesök för de heliga som bor nära Manaus i Brasilien betydde i många år en resa på 2 dagar i en fullpackad flodbåt på Amazonas, åtföljd av ytterligare 2 dagars bussresa genom tropikerna för att komma fram till templet i Recife. De anlände trötta, utslitna, men duschade, satte på sig lämpliga kläder och inledde genast sin dyrkan i templet. Efter flera dagars tjänande i Herrens tempel for de tillbaka samma långa och svåra väg. De var ett fint exempel på orden, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. För att känna frid i dessa underbara men också svåra tider måste vi lära oss sanna principer, skaffa ett sant vittnesbörd och modigt efterleva evangeliets sanningar. När vi lever i harmoni med ljuset och sanningen som Jesus Kristus och hans profeter undervisar om, kan vi se klarare på vår eviga bestämmelse. Detta vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
In the book of Luke, we read of a woman. I Lukas evangeliet läser vi om en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade förbrukat sina tillgångar på att finna en medicinsk lösning, men hade inte funnit någon. I en folkskara närmade sig kvinnan frälsaren bakifrån och rörde vid hörntoften på hans mantel. Jesus ville veta vem som hade rört honom, eftersom han kände att det hade gått ut kraft ifrån honom. Apostlarna förstod inte frågan och sa: Mästare, folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Kvinnan erkände då förskräckt och darrade att det var hon som hade närmat sig honom och genast blivit botad. Frälsaren sa att hennes tro hade botat den och att hon skulle gå i frid. Det finns mycket att fundera över och lära sig i den här intressanta berättelsen. Jag föreställer mig själva folkskaran. Det måste ha varit ganska stor eftersom Jesus trängdes av den. Kanske var den också en högljudd skara då man knuffades för att kunna se honom bättre. Jag undrar, varför var de där? De flesta tror jag kom av nyfikenhet. Var än han kom föregicks hans ankomst av nyheten om den och av skildring av hans underverk. Kanske förväntar de sig att få se någonting alldeles speciellt. En händelse som de inte fick missa. Även om det inte nämns fanns det troligtvis fariser i folkskaran. De tyckte alltid finnas närheten för att avvakta tillfällen att snärja, störa eller finna någonting som de kunde döma Jesus för. Är det tänkbart att somliga skaran hade kommit för att håna honom? I skaran fanns det en kvinna. Jag ser en ödmjuk kvinna, kanske till och med en skygg kvinna, som tyst och stilla närmar sig frälsaren bakifrån och sedan förläget bekänner att hon rört vid hörntofsen på hans mantel. Det var en kvinna vars svårigheter gjort henne kraftlös och utfattig. Hon var i trängande behov av hjälp. Utåt sett var det föga som skilde henne från någon annan i skaran. Ingen försökte hindra henne från att närma sig Jesus. Apostlarna hade säkerligen varken lagt märke till eller försökt att hindra henne. Men det fanns något som skilde henne från alla andra i skaran den dagen. Trots att hon var som begraven i folkvimlet banar hon sig beslutsamt och stilla fram med ett enda mål i sinnet: att komma till frälsaren. För hon trodde att han hade kraften att bota henne, att han intresserade sig för henne och skulle vara villig att hjälpa henne. I det avseendet skilde hon sig från skaran. Skaran kom för att titta, men kvinnan kom för att bli botad. Det finns andra intressanta skildringar i skrifterna av en trofast person i en skara. Alma var en av kung Noas ogudaktiga präster. Dessa män beskrevs som upphöjda i sina hjärtans stolthet, lättjefulla och avgudadyrkare, som talade lögnaktiga och tomma ord till folket. De hade förvrängt Herrens vägar därför de inte hade vindlagt sig om att få förstånd i sina hjärtan. När Abinadi framförde budskapet att det skulle omvända sig, hånade honom och tog slut in livet av honom. Det var verkligen en ondskefull skarare. Men, som skrifterna framhåller, det fanns ibland dem en som trodde. Endast Alma lade på hjärta det som Abinadi hade undervisat om. Han hade modet avlägsnas från skaran och följa Herren. Det inflytande som denne man, som var en i skaran, hade haft på den nefitiska historiens gång är omättligt. En av de mest välkända skarorna i Mormons bok är den skara som bor i den stora och rymliga byggnaden i Lehis syn om livets träd. Byggnaden var fylld med människor, gamla, unga, män och kvinnor, som hånade och pekade finger åt dem som åt av trädets frukt. Några av dem som hade ätit frukten hörde dessvärre på skaran och föll ifrån och kom in på förbjudna stigar samt ging och förlorade. Andra däremot åt av frukten utan att bry sig om den stora massan. De kunde glädja sig åt livets träds välsignelse i dess fullhet. I själva verket handlar det här berättelserna inte om skaror utan om enskilda personer i dessa skaror. Det handlar om dig och mig. Vi befinner oss alla i den här världens skaror. Erfarenheten har lärt mig att vi nästan alla är som kvinnan som, trots skaran, kommer till frälsaren. Vi tror alla att blotta beröringen ska bota våra verkande själar och avhjälpa våra innersta behov. Jag har lagt märke till att nya medlemmar i kyrkan i många länder ofta är som Alma. De lyssnar till livets ord även om ingen annan i familjen eller vänskretsen gör det. Och de har modet att ta emot evangeliet och sätta kurs igenom skarorna. Jag tror att var och en av oss förstår vad det innebär att äta av den tillfredsställande frukten på livets träd inom syn och hörhåll för dem som hånar. Och vad det innebär att modigt göra vårt yttersta för att inte bry oss om dem. Det kan vara både ensamt och svårt att kämpa sig genom världens skaror. Det rycker och drar ibland mycket hårt i den som vill avlägsna ifrån dem till något bättre. Och det kan vara mycket svårt att övervinna dem. Vem kan bättre än frälsaren nå, stötta och slutligen rädda en enskild i skaran? Han vet vad det innebär att hålla ut i en vanvördig skara och förbli ståndaktig. Världens skaror erkänner honom inte. De säger att varken har skönhet eller majestät, att hans utseende inte är tilldragande. Kung Benjamin säger att världen kommer att anse honom som en människa. Jesaja beskriver Kristi ställning hos världens skaror på följande sätt. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt. Nefi skriver att för sin ogudaktighets skull kommer världen att akta honom för intet. Ändå ska Guds förstfödde son, som så ofta underskattas och missförstås, från att ha varit en i skaran, slutligen träda fram som den smorde, världens frälsare och återlösare. Detta framträdande förkunnas ödmycket frälsarens ord till några överstepräster och folkets äldste om att en sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Mina kära bröder och systrar, jag ber att var en av oss lyckligt och väl ska ta oss igenom den här världens skaror. Låt oss i livets alla omständigheter stilla och beslutsamt bana oss väg till frälsaren i tro på att han intresserar sig för oss och har kraften att bota och frälsa oss. Låt oss lyssna till det livets ord han talar och till fullo, oavbrutet och modigt äta av den frukt som kommer därifrån. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack, bröder. Vi har nu nöjet att få lyssna till äldsterna Lance B. Wickman och Craig C. Christensen i det 70s korum. Därefter får vi lyssna till äldste M. Russell Ballard i det 12 apostlarnas korum. För tre veckor sedan steg jag in i det förflutna. Då upptäckte jag idag, och det är om idag som jag vill tala. Ett uppdrag i kyrkan förde mig över Stilla havets vidsträckta vatten till Vietnam. För mig var det mer än en flygtur bara över ett hav. Det var en resa bakåt i tiden. För mer än 40 år sedan så kämpade jag på slagfälten i det landet som infanteriofficer. Minnena av denna plats över de gångna årtiondena hade etsat till mitt minne, och minnen av folket och mina vapenbröder. Jakob skrev en gång: våra liv har förrunnit liksom en dröm. Så var det för mig. Och nu återvände jag från minnenas sal till platsen där minnena skapades efter nästan ett halvt sekel. När jag utfört mitt uppdrag för kyrkan så var jag fast besluten att återigen besöka dessa slagfält. Tillsammans med min kära hustru får jag på pilgrimsfärd. Jag vet inte riktigt vad jag väntade att hitta efter så många år. Det jag fann var mycket oväntat. Istället för ett krigshärjat folk såg jag en ung och livskraftig befolkning. Istället för en landsbygd översållad av bombkratrar så fann jag fridfulla gröna åkrar. Till och med djungeln hade förnyats. Jag förmodar att jag delvis förväntade mig att se gårdagen, men det jag fann var idag och löftet om en ljus framtid. Jag påminner om att om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel. När jag återigen gick på fälten och återigen gick längs en djungelstig, hörde jag inom mig ekot av maskingevärens smatter och granatsplittrens vinande ljud och ljudet av handeldvapen. Jag såg återigen mina vänner solbrängnade unga ansikten som gav sitt liv för vad de trodde på. Och jag tänkte på en viss vän och en viss dag, en enda dag, den 3 april 1966, palmsöndagen, under påsken. Nästan för exakt 42 år sedan idag. Vår infanteribataljon hade varit i Vietnam i flera månader. Jag var löjtnant och ledde en gevärspluton. Vi deltog nästan dagligen i strider. Då den dagen grydde var vår bataljon djupt inne på fientlig mark, och mycket tidigt sände vi ut en spaningspatrull på omkring 10 man. En av dem var föriren Arthur Morris. Flera av männen sårades under en eldstrid, däribland Furid Morris som fick ett mindre köttsår. Till sist så kom patrullens män haltande tillbaka till vår frontlinje. Vi bad om en evakueringshelikopter för de skadade, och när vi förde de sårade männen ombord på helikoptern bad jag även Furid Morris att stiga ombord. Han avböjde, och jag bad honom igen, och återigen avböjde honom. Jag bad honom ännu en gång, och ännu en gång vägrade han. Till slut sa jag: Furid Morris, gå ombord på helikoptern. Han tittade på mig och bad med en fast blick: snälla. Och sen sa han det som alltid kommer att hemsöka mina minnen: de kan inte döda en tuff gammal räv som jag. Scenen har etsats in i mitt minne som en krigstavla. Djungelgläntan, helikopterns otåliga och vinande roteblad, pilotens spända blick och min väns vädjan att stanna hos sina män. Jag gav efter. Jag skickade iväg helikoptern med dess livlina mot framtiden. Innan solen gick ner den dagen låg min kära vän, furir Arthur Cyrus Morris, död på marken, genomborrad av fiendekulor. Som ett eko i mitt sinne hörde jag om och om igen hans utrop: de kan inte döda, de kan inte döda, de kan inte döda. Naturligtvis hade han å ena sidan ohyggligt fel. Jordelivet är så skört. Ett enda hjärtslag, ett enda andetag skiljer oss från denna världen och nästa. Ena stunden var min vän en stark levande person, och nästa stund hade hans odödliga ande flytt och lämnat hans jordiska tabernakel som en hög av livlöst stoft. Vi måste alla gå igenom dödens ridå, och liksom Furir Arthur Morris vet ingen av oss när det är vår tur. Av alla utmaningar vi möter är kanske den största en falsk känsla av att jordelivet varar för alltid och dess tvilling. Att vi kan skjuta upp till morgondagen med att söka och ge förlåtelse. Vilket enligt Jesu Kristi evangelium är en av huvudskälen att vi kom till jorden. Denna djupa sanning framgesägs av Amalek i Mormons bok. Ty se, detta liv är tiden då människorna måste bereda sig att möta Gud. Jag ser, detta livets dag är dagen på vilket människorna skulle utföra sina arbeten. Därför beder jag eder att ge icke uppskjuten eder bättringsdag ända till det sista. Ty samma ande som är i besittning av eder stofthuddor den stund i går ut ur detta liv, samma ande har makt att taga dem i besittning i den eviga världen. Vilket träffande uttryck Amalek använder. Detta livets dag. Aposteln Jakob uttryckte det så här. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ett liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Och den vi är då vi lämnar detta liv är den vi är när vi går in i nästa. Men som tur är så har vi idag tid att för att omvända oss. För Morris hade olyckligt hyggligt fel, men han hade också ett strålande rätt. Vi är verkligen odödliga, och eftersom Kristi försoning övervinner dåden, om vi lever idag så kan vi göra anspråk på försoningens renande nåd. Detta liv är inte så mycket en tid att för att få och samla på sig som det är en tid att ge och bli. Jordelivet är det slagfält där rättvisan och barmhärtigheten möts. Men de måste inte mötas som motståndare, för de är förlikade genom Jesu Kristi försoning för alla som använder idag på ett visst sätt. Det krävs endast av er och mig att vi båda söker och ger förlåtelse. Att omvända oss och visa Kristi kärlek till andra så att vi kan gå igenom dörren som frälsaren håller upp och korsa tröskeln från detta liv till upphöjelse. Det är idag vi måste förlåta andra deras överträdelser. I visshet om att frälsaren sedan förlåter oss våra. Som Lukas så betecknade skrev, var därför barmhärtiga. Fullkomligheten kanske undflyr oss här, men vi kan vara barmhärtiga. När allt kommer kring är omvändelse och förlåtelse bland Guds främsta krav på oss. Jag fullbordade min pilgrimsfärd i det förflutna och såg ut över dagens fridfyllda fält och såg i deras bördighet framtidens löfte. Jag tänkte på min vän, Furir Arthur Cyrus Morris. Jag tänkte på den ödesdigra palmsöndagen för länge sedan. Och jag var djupt tacksam för påskmorgonens frälsare som gav oss liv. Som vars nedstigande under allt gjorde det möjligt för oss att resa oss överallt i framtiden. Om vi endast tar tillvara på idag i Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters, it has been a sacred privilege.
Mina kära bröder och systrar, var en helig förmån att tillsammans med er rösta på president Thomas S. Monson, hans rådgivare i första presidentskapet samt till 12 apostlarna som profeter, siar och uppenbarare. Jag vittnar om att profeterna talar som den heliga anden leder dem, och vad de talar drivna av den heliga anden ska vara helig skrift, ska vara Herrens vilja och Guds kraft till frälsning. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har vi förmånen och välsignelsen av levande helig skrift som den förkunnas av dem vi stöder som profeter. Förutom de kanoniska skrifter vi finner i Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och den kostbara pärlan. Profeten Nefi skrev, min själ fröjdar sig över de heliga skrifterna och mitt hjärta begrundar dem, och jag skriver dem för mina barns undervisning och gang. Heliga skrifter, särskilt Mormons bok, leder oss till att tro på Gud och vara förlikta med honom genom Kristi, hans enfödde sons försoning. För några månader sedan hade en vän och jag tillfälle att överlämna en uppsättning av de heliga skrifterna till en kollega som inte är medlem i kyrkan. I vetskap om att detta kunde förändra hans liv och vårt, tog vi oss tid att få hans namn präglat på varje bok. När vi överlämnade dessa heliga uppteckningar till honom märkte vi att han var djupt rörd över gåvans allvar och uppriktighet. I flera minuter undersökte han varje bok utan att säga något. Han drog med handen över pärmarna och vände några blad. Vi kände ögonblickets betydelse och hjälpte honom slå upp Mormons boks titelsida och började förklara att Mormons bok var ännu ett testamente eller vittne om Jesus Kristus. Sedan ställde han en fråga som alla missionärsinnade medlemmar är glada över att höra. Varför behövs ytterligare vittnen om Jesus Kristus utöver Bibeln? Istället för att snabbt svara frågade vi honom varför han trodde det kunde vara viktigt. Hans svar tycktes ännu mer inspirerat än hans fråga. Han sa att eftersom det verkade finnas så många varianter av Bibeln och dess lärdomar, så behövde vi en förklarande röst. Någonting som kunde hjälpa oss att förstå Bibeln bättre. Hans ord öppnade dörren för att uttrycka våra känslor för och vårt vittnesbörd om både Bibeln och Mormons bok. Vi började med att uttrycka vår hängivenhet till och djupa övertygelse om Bibelns och särskilt Nya Testamentets lärdomar, lärosatsar. Vi kan läsa många frälsarens ord och han undervisade om evangeliet under sin jordiska verksamhet, och detta stärkte oss, hjälpte oss lära känna honom och lära oss att vi kan bli mer lika honom. Vi vittnade sedan om att Mormons bok, liksom Bibeln, är ytterligare ett bevis på att Gud älskar alla sina barn och har gett oss ett sätt att återvinda och leva med honom. Vi använde sedan en timme eller två till att gå igenom många aspekter av Mormons bok. Däribland dess historia och gudomliga ursprung. Tillåt mig berätta om några av de här sakerna vi talar om. Först förklarade vi att Mormons bok är en bok med ett löfte. Dess historia är intressant i sig, men det är också en bok med helig betydelse, och den bör tas emot och läsas under medverkan av den helige anden. Alla som studerar och begrundar dess lära ges ett löfte som återfinns i Moronis sista kapitlet, liksom inledning till Mormons bok där vi läser. Vi inbjuder alla människor att läsa Mormons bok och att i sina hjärtan begrunda det budskap den innehåller, samt att sedan fråga Gud, den evige fadern, i Kristi namn, om boken är sann. De som gör det här och frågar i tro kommer genom helige andens kraft att få ett vittnesbörd om dess sanning och gudomlighet. Sen undervisade vi i några minuter om bönen och hur den helige anden kan tala till vårt hjärta och bekräfta att Mormons bok är sann. Därnäst förklarade vi att Mormons bok är en bok med en avsikt. Från titelsidan läste vi att Mormons bok var skriven på befallning genom profetians och uppenbarelsens ande, för att komma fram genom Guds gåva och kraft, för att övertyga var och en av oss om att Jesus är Kristus, den evige guden. I ett personligt uttalande om sin avsikt skrev Nefi, en av författarna till Mormons bok: hela mitt syftemål är nämligen att kunna övertala människor att komma till Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud och bli frälsta. Vidare förklarar vi att Mormons bok är en bok som undervisar om den stora lycksalighetsplanen. På ett djupsinnigt men begripligt sätt undervisar Mormons bok om livets mening, var vi kommer och vad som händer när vi dör. Vi lär oss om tro på Jesus Kristus och hans försoningsoffer, om omvändelse, om betydelsen av dop genom nedsänkning, samt om den heliga andens gåva och kraft. Genom att studera och mätta oss med Mormons boks lära Vi får ett fullkomligt klart hopp som kärlek till Gud och alla människor, med en önskan att uthärda in till änden så att vi kan få evigt liv. Framförallt förklarar vi att Mormons bok är en bok som vittnar om att Jesus är Kristus, världens frälsare. Stora profeter genom hela Mormons bok har högtidligt vittnat om att Jesus Kristus är jordens skapare, människornas återlösare, faderns enfödde, De här profeterna kände honom, liksom Abraham och Mose gjorde. Och de tog emot och lärde hans eviga evangelium. Då vi läser och studerar deras ord får vi en djupare insikt om frälsarens oförlikliga kärlek, hans fullkomliga liv och föredöme, samt hans stora försoningsoffers välsignelse. Sen vittnar vi att Mormons bok är ett påtagligt bevis på att Joseph Smith utvalts av Herren till att återställa Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga på jorden, som det står i inledningen till Mormons bok. Det som får de här gudomliga, detta gudomliga vittnesbörd i helig anden om Mormons boks gudomlighet kommer genom samma kraft att få veta att Jesus Kristus är världens frälsare, att Joseph Smith är hans uppenbarare och profet i denna sista tid, samt att Jesus Kristi kyrka sista dagars heliga är Herrens återupprättade rike på jorden. Ända sedan Samuel Smith begav sig ut för att predika evangeliet med några exemplar av första upplagan har Mormons bok välsignat miljoner människors liv. Jag ber att vi ska fortsätta sprida Mormons bok, ännu testamentum Jesus Kristi, för att sprida evangeliets budskap till släkt och vänner. När vi gör det här, liksom fallet var med vår kära vän, kommer många att visa stort intresse av att få veta mer om frälsarens liv och mission och hans stora lyxalighetsplan för var och en av oss. Jag ger mitt allvarliga vittnesbörd om att Mormons bok är sann. Det är en bok som har åstadkommit en mäktig förändring i mitt liv. Jag vet att Gud lever. Jesus är Kristus. Hans evangelium har återgivits till jorden. President Thomas S. Monsen, hans profet och levande språkrör i vår tid. Den ande jag känner när jag dagligen läser, begrundar och ber om Mormons bok stärker min insikt och vittnesbörd om allt detta och bekräftar för mig att det är sant. Jag ger er ödmjukt detta vittnesbörd och personliga vittnesmål i Jesu Kristi namn. Amen.
My brothers and sisters, recently my
mina bröder och systrar. Nyligen så genomgick min hustru Barbara en ryggoperation och kunde inte lyfta, vrida eller böja sig. Följaktligen har jag lyft mer och vridit och böjt mig mer än någonsin tidigare. Och det har fått mig att bättre uppskatta vad kvinnor och i synnerhet mödrar gör varje dag i våra hem. Även om kvinnors omständigheter i hemmet skiljer sig åt, de är gifta, ensamstående eller frånskilda, några med barn och andra utan, är de alla älskade av Gud. Och han har en plan för att hans rättfärdiga döttrar ska få evighetens rikaste välsignelse. Idag så vill jag inrikta mig på i första hand mödrar, i synnerhet unga mödrar. Som en ung far så märkte jag hur krävande mammarollen är. Jag verkade som rådgivare och sen som biskop under en 10-årsperiod. Under den tiden så välsignades vi med 6 av våra 7 barn. Barbara var ofta helt slut när jag kom hem på söndagskvällen. Hon försökte förklara vad det innebar att sitta på sista bänk på sakramentsbötet med vår unga familj. Så kom dagen då jag blev avlöst. Efter att ha suttit på förhöjningen i 10 år så satt jag nu med min familj på den här bakre bänken. Och församlingens sjungande unga mödrar framförde en sång och jag satt där ensam med våra 6 barn. Jag har aldrig varit så sysselsatt i hela mitt liv. Jag hade kasperdockor på båda händerna och det hade ingen större verkan. Och barnens Cheerio-flingor rullade ut på golvet och det var mycket pinsamt. Och målarböckerna, de tycktes inte roa som de skulle. Efter att ha kämpat mig igenom mötet med barnen så gick jag ut i foajén och såg att Barbara var ute i foajén och hon log. Den söndagen lärde jag mig att bättre uppskatta vad hon och alla ni kära mödrar så bra och så trofast. En generation senare som morfar har jag sett uppoffringar som mina döttrar har gjort för att fostra sina barn. Och nu ytterligare en generation senare ser jag med förundran trycket på mina son- och dotterdöttrar då de leder sina barn i denna krävande värld. Efter att ha sett och känt för tre generationer av mödrar och tänkt på min egen kära mor, så vet jag med säkerhet att det inte finns någon uppgift här i livet som är viktigare och mer evig än moderskapet. Det finns inte ett fullkomligt sätt att vara en bra mamma. Varje situation är unik. Alla har olika utmaningar, olika färdigheter och förmågor. Och absolut, olika barn. Valen är olika och unika för varje mamma och för varje familj. Många kan vara heltidsmammor, åtminstone under de åren som är barnens utvecklingsår. Och många andra önskar att de kunde vara det. Några måste kanske arbeta hel eller deltid. Och några kanske arbetar hemma och några delar in sitt liv i perioder, hem, familj och arbete. Det som är viktigt är att en mor älskar sina barn djupt och att hon i sin hängivenhet mot Gud och sin make prioriterar barnen framför allt annat. Jag imponeras av de otaliga mödrar som har lärt sig hur viktigt det är att inrikta sig på de saker som endast kan göras under en viss del av livet. Om ett barn bor hos föräldrarna under 18 eller 19 år, så är den tiden bara en fjärdedel av förälderns levnad. Och de viktigaste utvecklingsåren, barnens tidigaste år, utgör bara en tiondel av deras normala livslängd. Det är av största betydelse att inrikta sig på barnen under den korta tid som de är hos oss och att med Herrens hjälp försöka lära dem allt vi kan innan de lämnar hemmet. Detta evigt viktiga arbete åligger mödrar och fäder som likvärdiga makar. Jag är tacksam för att idag så tar många fäder allt större del i omsorgen av barnen. Men jag tror att mödrars instinkter och deras intensiva engagemang i barnens fostran alltid kommer vara avgörande för deras välbefinnande. Som det står i tillkännagivandet om familjen, moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. Vi bör komma ihåg att det kan vara svårt att helt och fullt gå upp i moderskapet och sätta barnen främst. Genom min egen erfarenhet av fyra generationer i vår familj och genom de diskussioner jag har haft med mödrar till små barn runt om i kyrkan, så vet jag något om de känslor som åtföljer en mor i hennes beslut att stanna hemma med små barn. Det finns ögonblick av stor glädje och stor tillfredsställelse, men det finns också ögonblick då hon känner sig otillräcklig, när det är frustration och enformigt. Mödrar kan uppleva att de får liten eller ingen uppskattning för de val de har gjort. Ibland tycks inte ens maken ha någon aning om de krav som ställs på hustrun. Som kyrka känner vi enorm respekt för och tacksamhet till er mödrar till små barn. Vi vill att ni ska vara lyckliga och framgångsrika i era familjer och få den erkänsla och det stöd ni behöver och förtjänar. Låt mig därför idag ställa och kort besvara fyra frågor. Även om mina svar kan tyckas väldigt enkla, kan just de enkla sakerna göra en mors liv ytterst givande. Fråga: vad kan du som ung mamma göra för att minska stressen och njuta av familjen mer? För det första, inse att moderskapets glädje kommer ett ögonblick i sänder. Det kommer svåra och frustrerande tider, men mitt i svårigheterna så finns lysande ögonblick av glädje och tillfredsställelse. Författaren Anna Quindlen påminner oss om att inte rusa förbi dessa flyktiga ögonblick. Hon sa, det första felet jag gjorde som förälder är ett fel som de flesta av oss gör. Jag levde inte tillräckligt i nuet. Det är särskilt uppenbart nu då ögonblicket är borta och bara fångats på en bild. Det finns ett foto av mina tre barn. De sitter en sommardag i gräset på en filt i skuggan av gungorna. De är 6, 4 och 1 år gamla. Jag önskar att jag kunde komma ihåg vad vi åt och vi pratade om, hur de lät och hur de såg ut när de sov den kvällen. Jag önskar att jag inte haft så bråttom till nästa sak. Middag, badning, boken, sängen. Jag önskar att jag hade satt mer värde på att göra och mindre på att få gjort. För det andra, planera inte in för mycket för dig eller dina barn. Vi lever i en värld som är full av möjligheter. Om vi inte ser upp så ska vi finna att varenda minut är fullpackad med umgängesliv, kurser, träning, bokklubbar, klippböcker, kallelser i kyrkan, musik, sport, internet och våra favorit-tv-program. En mamma berättade för mig att hennes barn vid ett tillfälle 29 saker inplanerade varje vecka. Musiklektioner, scouting, dans, tävlingar, dagläger, fotboll och konst och så vidare. Hon kände sig som en taxichaufför. Till slut så kallade hon till familjeråd och sa att något måste bort. Vi har inte tid för oss själva och ingen tid för varandra. Familjer behöver ostrukturerad tid för fördjupade relationer och verkligt föräldraskap. Ta er tid att lyssna, skratta och leka tillsammans. För det tredje, när du försöker slopa extra åtaganden, syster, se då till att finna tid för dig själv. Tid för dina egna talanger och intressen. Välj en eller två saker som du skulle vilja lära dig eller göra. Något som utvecklar dig. Och ta dig tid för dem. Man kan inte pumpa vatten ur en tom brunn. Och om inte du avsätter lite tid till det som fyller på dig på nytt, då kommer du ha allt mindre att ge till andra, även till dina barn. Undvik alla slags droger, vilken som helst slags droger. Du tror fel om du tror att de hjälper dig att få mer gjort. Och tillåt dig inte att fastna i det som är bortkastad tid, det som dövar sinnet, som tv-såpor eller att surfa på nätet. Vänd dig till Herren i tro, så kommer du att veta vad du ska göra och hur du ska göra det. För det fjärde, be, studera och undervisa om evangeliet. Be intensivt om dina barn, om din uppgift som mamma. Föräldrar kan uppsända unika och underbara böner eftersom de ber till allas vår eviga förälder. Den bön har stor kraft som helt enkelt säger, vi är förvaltare av dina barn, fader. Hjälp oss att fostra dem som du vill att de ska fostras. Den andra frågan, vad mer kan en man göra för att stötta sin hustru, sina barns mor? För det första, visa särskild uppskattning och ge större erkännande för allt din hustru gör varje dag. Lägg märke till saker och tacka ofta. Planera in kvällar tillsammans för bara er två. För det andra, ha en återkommande tid när du pratar med din hustru om varje barns behov och hur du kan hjälpa till. För det tredje, ge din hustru en dag på egen hand då och då. Ta över hushållet så att hon slipper sina dagliga göromål. Genom att ta över en tid så får du en mycket större uppskattning för det som din hustru gör varje dag. Du får förmodligen lyfta och vrida och böja dig en hel del. För det fjärde, kom hem från arbetet och ta en aktiv del i familjen. Låt inte arbete, vänner eller idrott gå före att lyssna på, leka med och undervisa dina barn. Den tredje frågan. Vad kan barn, också små barn, göra? Lyssna på de här enkla sakerna som du som barn kan göra för att hjälpa mamma. Det finns några enkla saker som du kan göra. Du kan plocka upp dina leksaker när du har lekt färdigt. Och när du blir lite äldre så kan du bädda din säng, hjälpa till att diska och göra andra saker utan att bli tillsagd. Du kan tacka oftare efter en god måltid eller efter en godnattsaga eller efter du har fått rena kläder i byrålådan. Men mest av allt så kan du ofta krama din mamma och säga att du älskar henne. Den sista frågan. Vad kan kyrkan göra? Det finns mycket kyrkan kan göra för mödrar och familjer. Men idag vill jag bara säga att biskopsrådet och församlingsrådet bör vara uppmärksamma och hänsynsfulla när det gäller krav i fråga om tid och resurser på unga mödrar och deras familjer. Lär känna dem och visa omdöme i att be dem att göra något under den här delen av livet. Almas råd till sin son Helaman gäller för oss idag. Se, jag säger dig att medel små och enkla medel uträckas mycket stort. Jag hoppas att ni kära systrar, gifta eller ensamstående, aldrig undrar om Herren och kyrkans ledare värdesätter er. Vi älskar er. Vi högaktar er och uppskattar ert inflytande när det gäller att bevara familjen och medverka till kyrkans tillväxt och andliga vitalitet. Låt oss minnas att familjen har en central roll i skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse. Skrifterna och profeterna och apostlarnas undervisning hjälper alla i familjen att förbereda sig att vara tillsammans nu och i all evighet. Jag ber att Gud ständigt ska välsigna kyrkans kvinnor så att de finner glädje och lycka i sin heliga roll som Guds döttrar. Jag vill sluta med så vill jag lägga till mitt vittnesbörd om profeten Monsons kallelse som profet. Jag har känt honom sedan han var 22 och jag 21. I 58 år har jag sett hur Herrens hand förberett honom för den här dagen. För att presidera över kyrkan som vår profet och president. Och jag lägger mitt vittnesbörd till alla de andras vittnesbörd som har hållits under denna konferens. Och att hans speciella kallelse, gudomliga kallelse i denna kyrka. Och lägger till mitt vittnesbörd att Jesus är Kristus och att detta är hans kyrka. Och vi gör hans arbete. Och det vittnar jag om. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack bröder. När vi nu avslutar konferensen tackar vi tabernakelkören, den kombinerade kören från Brigham Young-universitetet och prästerhemskören från instituten i Logan och Ogden samt deras körledare och organister för den vackra och inspirerande musiken. Vi vill också tacka alla andra som på något sätt har deltagit i konferensen. President Thomas S. Monson, vår älskade profet, är avslutande talare för den här sessionen. Efter president Monsons tal sjunger kören Hjälp vår profet så kär. Efter sången uppsänds avslutningsbönen av äldste Bruce C. Hafen i det 70s korum. Denna konferens gör sedan ett uppehåll på 6 månader. President Monson.
I've been attending conferences for a long time. But I think I've never felt.
Jag har varit med på konferenser ganska länge, men aldrig känt mig mer välsignad än under den här sessionen. Vi har fått budskap från många talare. Alla har varit om ett viktigt ämne. Vi har haft ett riktigt smörgåsbord idag av tro, kärlek och råd. Låt oss införliva dessa med vårt liv. Brother Ballard, min kära hustru, kom till sjukhuset för ett tag sedan. Hon lämnade en lapp till barnen. Kära barn, låt inte pappa röra mikrovågsugnen.
Followed by a comma.
Och så ett komma. Och inte heller spisen.
Or the dishwasher.
Eller diskmaskinen.
Dryer.
Eller torktumlaren.
I'm embarrassed to add any more to that list.
Jag vill helst slippa läsa upp mer från den listan. Lite genant.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience today about.
Broder Uchtdorf sa, tror jag, du berättade om din släktlinje på mors sida. Och jag tänkte säga några ord om min fars sida. Min farfar kom från Sverige, hans hustru från England. De träffades på ett skepp på väg över. Han väntade tills hon blev vuxen och så friade han. De vigdes i Salt Lake-templet. Och han skrev i sin dagbok: idag är den lyckligaste dagen i mitt liv. Min älskling och jag har påbörjat ett liv tillsammans i templet. 2 veckor senare skrev han: biskopen kom hem till oss i kväll och jag är kallats tillbaka till Sverige under 2 år. Min kära hustru sedan 14 dagar ska stödja mig. Och han for till Sverige. Det han skrev oftast i dagboken var: jag är våt om fötterna. Jag är våt om fötterna. Den vackraste anteckningen. Kom till mig från en farbror som gav mig den här. Idag for vi till Smedjebacken och träffade syster Johnson. Hon hade en härlig middag åt oss. Hon är en bra kokerska. Ja visst. Och så sa han, och alla barnen sjöng och spelade munspel. Och så betalade hon sitt tionde. 5 kronor till Herren och en till min kamrat och en till mig. Och sedan skrevs namnen på barnen. När jag läste detta i dagboken, här var min hustrufars mor, och de träffades i hemmet där, sjöng tillsammans. Och den som blev far till hans andra dotter. Första dagen jag såg Frances så visste jag att jag hade hittat rätt. Senare gick jag hem till henne och hon presenterade sig för sin far. Månsson, ett svenskt namn, eller hur, sa han. Ja visst, sa jag. Bra, sa han. Så tog han in, gick han in och hämtade en bild av 2 missionärer.
Are you related to this Monson, he said.
Och han frågade, är du släkt med den här Monson, sa han. Elias Monson, ja visst. Min farfars bror, sa jag. Han var också missionär i Sverige. Hennes far grät. Han grät ganska lätt. Han och hans kamrat var de missionärer som lärde mina föräldrar evangeliet och alla mina bröder och systrar och mig.
And then he kissed me on the cheek.
Så kysste han mig på kinden. Och hennes mor grät och kysste mig på den andra kinden. Och jag såg mig om efter Francis.
And then she said, I'll go get my coat.
Jag går och hämtar min kappa, sa hon.
My sweet Francis.
Ljuva Francis.
Had a terrible fall earlier this year.
Det har varit en hemsk höst. Hon kom in på sjukhus. Låg i koma i 27 dagar. Jag satt vid hennes sida. Hon rörde inte en muskel. Barnen grät. Barnbarnen grät. Och jag grät. Hon rörde sig inte. Och en dag öppnade hon ögonen. Jag satte ett nytt hastighetsrekord och kom till hennes sida. Och gav henne en kyss. Du är tillbaka, sa jag. Jag älskar dig. Jag älskar dig också, sa hon. Men vi har problem. Vad vet du om problem, sa jag. Jag glömde lämna självdeklaration för fjärde kvartalet, sa hon. Jag sa, Francis,
if you had said that before you extended a
Francis, om du hade sagt det där innan du kysste mig, så kanske jag skulle ha gått ifrån dig här, lämnat dig här. Bröder, låt oss behandla våra hustrur med värdighet och med respekt som eviga livskamrater. Systrar, hedra era män. De behöver ett vänligt leende då och då. De behöver varma uttryck för kärlek. Jag går bort från min egen familj ett stund och säger, bröder och systrar, det har varit en underbar konferens. Vi har uppbyggts av kloka, inspirerande budskap. Vårt vittnesbörd har stärkts. Jag tror att alla har blivit mer beslutna att leva efter principerna i Jesu Kristi evangelium. Vi är inte bara välsignats av fina tal som givet, utan också upplyfts av vacker musik. Vi välsignas storligen i kyrkan av de som delar sin musikaliska talang med oss. Varje kör har skött sig väldigt bra under de senaste två dagarna. Jag älskar er alla så mycket. Och alla ni som lyssnat och talat. Jag har känt era böner och mina vägnar och de har stött och välsignat mig under de två månaderna som gått sedan vår älskade president Hinckley lämnade oss. Återigen, jag är tacksam för er stödjande röst. Jag känner större tacksamhet än jag kan uttrycka för evangeliets återställande i dessa sista dagar och vad det har betytt i mitt liv. Var och en har berörts och omformats när vi följt frälsaren och lytt principerna i hans evangelium. Till er som är föräldrar säger jag, visa era barn att ni älskar dem. Ni vet att ni älskar dem, men se till att de också vet det. De är så värdefulla. Låt dem veta det. Be till er himmelske fader om hjälp. När ni tar hand om deras behov varje dag, och när ni tar itu med prövningarna som oundvikligen kommer med föräldraskapet. Ni behöver visdom större än er egen när ni uppfostrar dem. Vi lovordar underbara ungdomar som motstår världens orättfärdighet och lever efter buden. Er som kan komma till templet ofta råder jag er att gå dit ofta. Genom att göra det stärks äktenskap och familjer. Låt oss vara goda mot varandra, uppmärksamma på varandras behov och försöka bistå dem. Kära bröder och systrar, jag älskar er och jag ber för er.
be.
We will reap the blessings our Heavenly Father has in store for each one of us.
Och tillsammans ska vi få del av vår faders välsignelse. Detta är min vädjan till er när jag ger mitt vittnesbörd om detta evangelium. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven, our hearts are
Fader i himlen, våra hjärtan är fulla för det privilegiet vi har haft att vara ögonvittnen och se hur Sion nedsänker sig över alla jordens medlemmar och över vår president Thomas S. Monson. Vi ber dig att välsigna honom och hans rådgivare. Och vi tackar för den kärlek vi har känt under dessa dagar. Och vi ber dig om styrka så att vi kan ta nästa steg framåt i detta arbete. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 178th.
Detta var en utsändning från den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi har tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Musiken framfördes av tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.